Imorgon är det alltså dags för premiär på Unga Teatern och det är klassikern Det susar i Säven som sätts upp och kommer att spelas här under hösten och våren. Jag har fått sällskap faktiskt här i studion, det är länge sedan jag har kunnat säga det. Pauline som står för dramatisering och regi och du är också konstnärlig ledare för Unga Teatern. God morgon.
God morgon, god morgon.
Det susar i Säven, det är ju en klassiker som de flesta nog säkert känner till på något sätt. Man har kanske sett någon annan teateruppsättning, läst boken förstås. Det finns också både filmer och tv-serier baserat på det här. Vad möter man för utmaningar när man jobbar med klassiker?
Nu finns det ju en och annan förstås. Det som man har för sig är det att det är en klassiker av någon orsak. Klassiker blir ju klassiker för att de har någonting som gör att de överlever generationer. Och då har man det som ett plus. Man behöver kanske inte ifrågasätta det konstnärliga värde i den eller det där, så att säga, kvaliteten. Men man måste ju absolut ha någonting att säga när man sätter upp den som på något sätt är ens egen röst och inte bara, så att säga, upphovsmännens röst. För det finns ju säkert någon orsak att sätta upp till exempel Hamlet när man gör det, men det finns tusen orsaker att inte sätta upp den. Bland annat den att den faktiskt har satts upp jättemånga gånger tidigare och folk har helt och hållet den kanon och folk har sin uppfattning om det. Så den som bestämmer att det här ska nu göras, exempelvis Det susar i Säven, måste på något sätt hitta en egen vinkling till det, en inre passion för att det här känns nog viktigt att berätta en gång till på vårt eget sätt. Men för att det inte ska kännas som en tråkig upprepning för den som tar emot konstverket så är det just det där att man har på något sätt hittat någonting i det där verket som resonerar i en själv. De har en klangbotten i en själv, att liksom herre gästas, Hamlet talar ju faktiskt om just det här som jag har kelat jättemycket på från och till. Och sen på något sätt börjar man sila det genom sitt filter. Och så är det ju med Det susar i Säven, att den är en klassiker för mig därför för att jag nu är jag ju redan så till ålder kommer att jag har ju säkert läst den första gången eller den har blivit läst för mig av mina föräldrar för första gången för det där 50 år sedan, så det där. Så den har liksom alltid varit med mig och jag tyckte om den som barn. Men sen måste den ju ha ett nytt värde förstås. Att jag har också läst den för mina barn och sen har man, det är någonting man tar fasta på i den. Och för oss har det varit i Det susar i Säven, för mig när jag började fundera på det så är det två saker i den som har kännats viktigt av de här tematiken. Så finns det. Det ena är vänskap som jag tycker att det är helt oerhört viktigt alltid och särskilt i dessa tider där mycket är polariserat och mycket ställs på sin spets och vänskap känns på något sätt som så här evigt och att utan det så kan vi ju kasta in handduken. Och det andra är det här ekologiska tema i den som finns. Den är skriven på början av 1900-talet innan första världskriget. Så den är ännu skriven i den där gamla tiden när mycket var ännu oskyldig. Men nog industrialismen har satt igång och så. Och det är ju två världar i det här som möts. Den här gamla, kontemplativa, långsamma, kanske lite konservativa, att vi håller det som det har varit. Och den nya som den här vad heter det, opportunistiska padda står för, det teknokratiska, det som går hårt, det som far snabbt, det som liksom hela tiden är i stadig utveckling. Vi här står mot varandra och vi lever ju en sån värld i högsta grad nu med hela ekokatastrofen och allting. Att en vi står på randen eller vi är över randen ren mellan någonting gammalt och någonting nytt som känns också ganska ovisst och skrämmande.
Ja, det går ju att dra många paralleller till samtiden från den berättelsen. Klimatfrågan är en, pandemin är ju också kanske en där vi ser en värld som förändras ganska mycket just nu. Vilken roll spelar teater i att lyfta sådana här frågor när det kommer till barn som ju är primära publik?
Å ena sidan så spelar teatern samma roll som den gör för vuxna. Att lyfta fram sådana frågor och att sila dem genom så att säga ett konstnärligt register där man inte behöver komma med något svar men där man lyfter fram frågor och där man på något sätt ändå i slutändan visar på någonting ljust och positivt, tänker jag. Eller i alla fall så att säga ett alternativ. Jag tror inte att konst ens för vuxna kan vara bara dystopiskt och sådär att man bara vill ta livet av sig efter att man har sett teaterföreställningen. Så, utan det måste finnas någonting annat. Någonting liksom den här katarsisen som ni talar om. Någonting upplyftande. Någonting, eller någonting så att man har fått i alla fall en, kanske en ny insikt eller i alla fall ställt en ny fråga för sig efter att man har tagit emot ett konstverk. Men för barn finns ju förstås den enorma utmaningen att världen är inte ännu helt och hållet så att säga öppen för dem. De vet inte allt och det är jättebra. Tyvärr vet de ju tidigare och tidigare sådana saker som åtminstone jag är lite då konservativ med. Jag tycker att man inte skulle behöva veta. Att jag tycker att barndomen skulle få vara så lång som vi bara kan sträcka den. Tids nog får vi nog ta emot hela skittun, så att det där. Så att någonstans där tycker jag att när man gör konst för barn så måste man också verkligen att barnen skulle måste få, för den stund de kommer att se på till exempel i seven, ska de få vara inne i den där sagan och i den där overkligheten. Låt vara att den speglar verkligheten, men jag tycker inte att de som kommer att titta på vårdens husar i CV:n överhuvudtaget ska måste vara medvetna om att den kanske speglar en pandemi eller det finns något ekologiskt perspektiv i den eller paddan påminner kanske lite om någon vad heter det, statsman i världens största demokrati som håller på och frikar ut stup i kvarten och så här. Utan de ska få vara oskyldigt inne i den där illusionen.